I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa, om än lite sen, men nu är den äntligen här. Kära lyssnare, vi har haft fullt upp den här helgen. Jag har varit iväg på jobb, Martinez har varit iväg på jobb, utomlands. Jag fick åka pendeltåg, men vi har haft fullt upp på lite olika grejer. Så jag får väl säga i vanlig ordning då. Välkommen tillbaka till Sverige, Sebastian Wender Martinez. Hur har du haft det i Tadzjikistan?
Tackar. Jag har haft rakt igenom underbart i Tadzjikistan. Jag kan helt ärligt säga att jag visste väldigt lite om det landet mer än att det existerade i Centralasien innan jag åkte dit. Inför gjorde jag lite research och det verkade vara liksom helt överraskande sekulärt och väldigt liksom lugnt och båda de grejerna stämde. Men det som jag inte visste var hur gästvänliga och välkomnande alla var. När vi kom fram så stod det två damer i traditionell tajik-dress som gav oss liksom färskt bröd. Och tajikförbundet var otroligt snälla. De bjöd oss på så sjukt mycket grejer, restauranger och allting möjligt. Och landet var, eller det lilla jag fick se av Dushanbe, vilket är huvudstaden, extremt fint. Alltså väldigt, väldigt fint och rent, tryggt. De tar faktiskt, alltså inte, eller inte att de tar illa upp, men de är väldigt måna om att typ, ni är trygga här, ni är säkra här, ni behöver inte oroa er om någonting. Visst, vi gränsar till Afghanistan, men vi har inte haft konflikt här sedan typ tidigt 90-tal. Och det stämde, alltså det... Inga otrevliga människor, inga hot, alltså bara schyssta välkomnande. De tyckte bara det var kul att det fanns liksom utlänningar där och att det var asiatiska mästerskapen i amatörer med mig. Liksom de tyckte det var otroligt kul. Och jag och min tjej har faktiskt snackat om att försöka åka dit någon gång när jag inte är lite mer så där omtvistad med jobb mycket av dagarna. För att det finns väldigt mycket att se där. De har sjukt fin natur också. De har en UNESCO Heritage Site, vilket är typ en sjö som är precis vid ett stort berg som ser jättefint ut. Och ja, om ni skulle mot förmodan finna er i närheten så kan jag varmt rekommendera Tadzjikistan.
Mm. Ja, men fett. Alltså det såg väldigt häftigt ut på det jag kunde se av det rulla upp. Mm. Och som vi pratade om lite innan, det är alltid intressant också när man hamnar på sådana här destinationer som man aldrig skulle åka till annars. Så jag kan tänka mig att det var en riktig upplevelse. Ja, men härligt. Då har du fått
och du har haft med stora muskliga män att göra, har jag hört.
Ja, och kvinnor. Får inte utesluta dem också. Nej, men exakt. Jag har jobbat med Better Bodies & Gasp en hel del senaste tiden på deras ja, men bodybuilding och fitness-tävlingar som går under kallt för NPC då, som är ett visst annat regelverk då. Så jag har jobbat med dem, fått vara konferensiär, och det här var tredje eventet som jag gjorde och ska även köra med dem igen nu när det är Nationals här om i princip bara en och en halv vecka bort. Det är den 12:e tror jag, inte minst, lördagen, 11:e eller 12:e där. då ska jag köra med dem igen. Sjukt roligt alltså. Det är verkligen, jag vet inte, det är jättekul. Dels har jag saknat scenen så mycket. Och eftersom att det här är då på Södertälje stadsscen, tror jag det heter. Så det är en teater. Så det känns så här skönt att gå dit. Mm. I soundchecken kunde jag gå och testa typ lite gammal stand-up. Och blev faktiskt lite peppad till att börja göra lite sånt igen. Jag känner väl att jag har saknat teaterscenen jättemycket. Alltså hela min barndom och uppväxt är teater. Det var det jag höll på med. Det var det enda jag gjorde. Jag var dålig, jag var katastrofal på sport. Men teater, det var min grej. Jag tycker det var väldigt kul. Och nu när jag fick stå där igen kände jag så här, fan, jag måste göra mer av sånt här. Så det var väldigt, väldigt roligt. Jag ser fram emot att jobba med dem igen. Och kul att få en annan blick på så här bodybuilding och fitness-tävlingarna också. Jag har ju sett liksom, men mer att man har tittat lite på det så där, men ingenting som jag har följt och satt mig in i. Men nu när man ändå har fått jobba med det några gånger så börjar man förstå en hel del om just själva den, alltså kulturen skulle jag nog ändå säga, som är bodybuilding och fitness och livsstilen folk lever och sådär. Jag har ju varit träningsvänger i många, många år liksom. Jag har ju inte varit så involverad i det som jag kanske är idag då just nu genom de här arbetena som jag gör. Så kul. Och på frukosten, när jag käkar frukost samma dag som eventet är, så kommer en snubbe fram till mig, så säger han, du gör väldigt bra podd. Så, och då min naturliga fråga är såklart, vilken podd menar du? Eftersom att det finns mer än en. Och sen är MMA-podden. Så jag vill ge en shoutout här till Ulf som lyssnar på precis allting som MMA-podden släpper. Det är verkligen jätteroligt när folk kommer fram och creddar den på det sättet, så som han gör. Han lyfter, hyllar både dig och mig. Han tycker att du och jag ihop gör ett otroligt bra jobb. Han tycker däremot att det blir bäst när vi inte tycker lika, sa han. För att då lägger ni upp så otroligt så här sakliga argument till varför liksom du tror att så här, den ska vinna, och varför jag tror att min person ska vinna. Och det var väldigt kul att höra. Jag tyckte det var jätteroligt att höra. Så han tyckte det var väldigt bra, den var otroligt saklig, och han missade inte ett enda avsnitt. Så jag vet att han sitter här och lyssnar nu. Och hans fru tävlade för övrigt på tävlingen. Hon gjorde comeback efter, jag vet inte hur många år, men hon gjorde i alla fall comeback och gjorde riktigt bra ifrån sig. Så det var kul. Det var väldigt, väldigt roligt. Och MMA-podden-människorna finns ju såklart också i alla grenar. Jag tror att det finns någon som kör line dance där ute också som lyssnar och bara, ja, men så fort du dyker upp här ska jag credda er också. Så, men jätteroligt. Så det är kul. Och en snubbe som heter Någonting Anton, han var på förra eventet och kom fram. Han var publik. Och han följer också podden, så det var kul. Så roligt. Det var en bra helg. Och både du och jag misstänker jag var rätt slitna på söndagen. Du var ju fortfarande kvar i Tajikistan, tror jag, men jag var riktigt slut efter den här helgen. Ja, mycket energi. Och för de som inte har sett heller, så har jag också gästat Dialogiskt precis. Jag vet att väldigt många som lyssnar på MMA-podden såklart har koll på Dialogiskt. Jag vet inte exakt när mitt avsnitt kommer dyka upp, men det kan mycket väl vara den här veckan. Jag tror inte det, för jag såg nu att de hade gjort någon form av så här, typ en panel om, jag tror också att det var om det som händer i Iran just nu, och det släpps på torsdag, så att jag misstänker att mitt avsnitt förmodligen blir nästa vecka då. Så om ni gillar MMA-podden och lyssnar, kollar in Dialogiskt, så får ni inte missa när jag gästar den.
Så fett shoutout till Anton och Uffe. Jag hoppas att i så fall, Paul, att du och jag inte håller med om nästa gal eller denna vecka.
Vi får hoppas att vi tycker olika på exakt allting från och med nu, så får vi se. Men jag tycker att vi gör så här. Vi hoppar direkt på galan som har varit. Vi hade ju Arnold Allen mot Calvin Kattar. Det var UFC Fight Night 213. Ja, man kan ju minst sagt säga att den här matchen fick ju ett snöpligt slut. Vi börjar vid det snöpliga slutet, så kan vi lite ta sen vad vi tyckte och tänkte om bådas fightingstil. Snyggt hoppande knä av Calvin Kattar, vad kan man säga? Men det kändes också som att han på något sätt i luften översträcker sig en aning och landar riktigt illa. Först trodde jag att det var att han landade på hälen. Då tänkte jag, på grund av att han landar på hälen, det blir så stark impact, för att foten är ju en stötdämpare i sig. om du inte landar på hälen, utan om du landar med det som är fotsulorna tå, så har du en hel stötdämpare där i. Men om du landar på hälen, då är det bara klack, klack. Men det ser däremot ut som att han faktiskt landar på typ tåna, ska jag säga. Men i en sån otroligt sned vinkel att det är det som gör att det blir... Han kan ändå inte utnyttja stötdämparen i foten, för han landar snett. Och man ser direkt att oj, det där var riktigt illa. Så helt korrekt av Arnold Allen i rond 2 att såklart bara boom, sparka bort det ena benet, för att det andra kommer inte kunna bära upp det. Men ja, synd, tråkigt. Man hade ju såklart vilja se matchen på kanske ett annat sätt. Men jag har lite tankar här, men jag vill nog höra dig först. Se vad du tänker om matchen.
Alltså, detta var det mest Arnold Alleniga slutet som denna matchen kunde få. Du och jag har klagat många gånger på att det saknas det här utropstecknet. Det saknas någonting som verkligen skriker wow, denna killen måste ni kolla på. Och ja, det var väl definitionen av hur denna matchen... Alltså helt ärligt, jag tycker ändå han såg hyfsat bra ut i första ronden. Men det är väl ingen som ser detta som en eller se såhär, TKO-resultatet som övertygande. För att helt ärligt, nu var det inte så, hade det varit så att han hade först sparkat Calvin Kattar ett par gånger och sen så går knät av så de gjorde, då hade det ändå varit direkt resultat av vad Allen gjorde. Men nu var det ju Kattar som hoppade, landade snett, det var helt självorsakat liksom. Så det blev fortfarande den här men-grejen till hans vinstvis som är vadå, typ 10 matcher lång nu. Och jag tycker faktiskt synd om han, för att han liksom can't catch a break. Alltså det är hela tiden någonting, alltså han blir inte trodd oavsett vad som händer. Liksom såg bra ut mot Dan Hooker, det var jätteimponerande. Men det var Dan Hooker i fel viktklass och liksom som kanske är liksom i sitt livs svacka. Det är nästan svårt att fokusera på det han gjorde bra. Alltså jag tyckte han höll lugnet bra liksom. Strikingen såg ändå fin ut, liksom, för det mesta såg bra ut, men vi fick inte se nog av det. Och jag tycker att vi fick nog inte se han testa så som jag hade velat se honom testa. Alltså det som var intressant med en match mot Callum Kattar var att han skulle möta en kille i Kattar som jag skulle säga blir bättre när alltså, desto längre matchen går. Visst, han har ett par tidiga avslut, men jag skulle säga att han verkligen kommer igång typ runt så där andra ronden. Och vi fick inte riktigt se det. Så det är tradigt. Det blir en så intetsägande match liksom. Jag tycker inte man fick se så där jättemycket nytt liksom. Jag är inte mer övertygad nu än vad jag var innan. Jag tror fortfarande att Allen är en bra talang som förmodligen kan göra väldigt mycket bra i fjärdeviktsdivisionen, men jag lärde mig verkligen ingenting nytt av någon av dem, mer än att typ Kattar borde kanske aldrig mer slänga flygande knän.
Nej, alltså personligen så fick jag ändå lite bra känsla av Arnold Allen. Jag tyckte ändå att det kändes som att han kom ut med en mer intensitet än vad han kanske brukar. Samtidigt som jag också kunde se, okej, det är ändå en konserverande rond för att det är 5 ronder. Men det var någon form av press som han ändå satte på Kattar. Jag ska kolla, jag borde ha tagit fram det här för typ 2 sekunder sedan, men jag ska ta fram Fight Metric. För den här matchen är jag nämligen nyfiken på lite stats. För att när jag kollade på den så upplevde jag ändå att det var någonting mer som Allen gjorde än Kattar. Men du har rätt också, Kattar ibland kan behöva kanske någon rond. Så här, okej, 58 stycken skickade av Kattar, 14 träffar. 67 stycken Allen, men han träffar med 28. Så han har en träffsäkerhet på 42%. Sen var det kontrolltid i 23 sekunder, men det är kanske inte så mycket och som spelar in. Men jag började ändå få, när den här matchen väl drog igång på något vänster, så innan det här med knät händer, så måste jag ändå säga att jag var positiv till Allen, menar jag, och började nästan känna att det kanske är den här matchen det händer. Men sen händer det här med benet istället. Men jag vet inte. Jag tror att vi är på väg att se en ny Arnold Allen. Det är en liten känsla jag börjar få. Jag kan ha fel, men det är en liten tanke jag har. Jag tror kanske att den här 2.0 Allen är på ingång. Men det är ju sjukt att han har så många raka vinster och nu då tar sig till och med igenom Calvin Cater, vilket är ju helt, helt otroligt. Men det kanske också är så att man, alltså, det här är ju också väldigt typiskt Calvin Cater på något sätt. Inte att knät pajar, men att han ser sjukt bra ut i en match, jättedålig ut i en annan. Och så vidare. Alltså nu har han då, ja okej, nu har han då två förluster på rad. Innan var det torsk mot Holloway, Gigish Gadzevanna såg helt fenomenal ut i den, förlorar mot Emmett, delat domslut, hade kunnat gått lite hur som helst. Nu har vi då det här, 8 sekunder in i rond 2, klart, det är över. Men det är väldigt konstigt det där. Han är, Calvin Cater är ojämn. Han kan se extremt bra ut och sen ibland så åker han bara på så sjukt mycket stryk. Så jag är lite osäker på Cater också. Vad säger du om det?
Fast jag tycker Cater ser ganska, alltså, jag skulle inte säga att han ser så dålig. Alltså, okej, Holloway match, om vi bortser från den, Emmett, som du säger, hade kunnat sluta lite hur som helst. Alltså, ja. jag tyckte att Cater, så han var långt ifrån dålig. Den förra förlusten innan det var Zabit. Där räddades Zabit av faktumet att det var 3 ronder. Jag tror att det hade sett väldigt annorlunda ut om det var 5 ronder. Så jag tycker att han håller för det mesta en bra nivå. Men det jag skulle säga är att han är för träffbar. Det var någonting jag tänkte på nu faktiskt. Att fan, han blir träffad för mycket. Och han är för så bra boxare som han är, så borde han inte bli så träffad. Alltså, han borde ju vara bättre defensivt. Men det är som att han har satsat allt på det offensiva och väldigt lite på det defensiva. Och då kommer ju straffa sig. Nu var det ju, detta är en sådär freak accident-grej, så det var kanske inte så jätteapplicerbart i detta. Men när du drog upp den statistiken, alltså det fick mig ändå att tänka liksom, typ, okej, jo men fan, det är ju nästan lite, han nästan så att han startar i ett underläge för att han tar för många träffar.
Det är rätt intressant, för om vi kollar hans, du går in på, djupdyker lite mer i stats på honom då. Vad han har på accuracy, alltså träffsäkerhet, det är 39. Vad han har på defense, det är 54. Det är inte jättebra egentligen, hans träffsäkerhet är inte heller superbra. Om vi kollar, han blir mer prickad än vad han träffar i varje per minut alltså.
Alltså, det är inte så ovanligt den där. Alltså, de som har väldigt, väldigt hög träffsäkerhet brukar ha typ runt 60. Så och han är ju mer av en volymkill. Han slänger mycket.
Jag tänker mer att han blir prickad. Jag tänker mer 54, att hans defense är 54. Det är det jag tänker på. Inte att han skickar. Jag tänker mer här att hans träffsäkerhet är där den är, men att hans defense är sämre. Eller det blir, ja, precis. Den är ju bättre, men ja, ni fattar. Den ena är 39.
Att han ändå blir träffad med nästan
hälften. Det borde vara högre
hälften.
Defense, det är så jag tänker.
Ja, men det är sant. Ja, men just det, att någon som är så skolad i boxning, man kan tycka att de borde vara mer defensiv, för att det är en så viktig grej i boxningen. Alltså med de här ronderna, när det är så små marginaler som avgör. Och det jag har sagt innan, jag tror att den här taniga boxningsbaserade stilen, det är så mode, och jag tror det modet börjar utgå. Liksom, jag tänker Dan Ige, jag tänker Rob Font. Vad har alla de gemensamt? Taniga boxningskillar som tar för mycket slag och som inte riktigt hittar fotfästet.
Nej, jag tror vi får helt enkelt se vad som händer med. Jag tror att många är egentligen nästan lite för hype på Cater, i den känslan jag får. Inklusive mig alltså. Jag säger inte att jag inte är i den kategorin. Jag har också varit det, för att han är i vissa matcher som är extremt spektakulära. Men samtidigt så, jag vet inte, jag är lite kluven till honom. Jag börjar undra om det är att han är med i underhållande matcher och det gör att man blir väldigt hype på honom. Och jag tror mycket också var kanske då Shane Burgos-matchen där jag, många trodde väl att det var Burgos som skulle vinna, och Cater verkligen skolar honom i den. Så att, men det är väl det, han går väl in i liksom firefight, han gillar att stå där inne och slagväxla. Det är därför hans defense också är där det är, om man tittar på hans träffsäkerhet. Men Jag vet inte. Jag tror att jag får en känsla av att problemet här är egentligen det att vi är många som är hype på Cater, men han är inte på den nivån, men han levererar underhållande fighter. Det är vad jag tror. Men alltså jag tror att Allen fortfarande vet vi inte, men Cater också 34 år. Jag tror inte att han går in i sin prime nästa år. Jag tror att han har varit i sin prime redan. Så jag tror att det vi ser av Cater, han kommer fortfarande säkert kunna utmanövrera som typ Giga Chikadze. Vi kommer fortfarande kunna se honom göra de typen av matcherna. Men Calvin Cater och bälte, jag vet inte, jag ser inte riktigt det hända. Det gör jag nog inte. Arnold Allen fortfarande, man vet inte riktigt. Han lyckas ta sig igenom matcherna på ett väldigt underligt sätt. Men jag tror fortfarande att vi kommer att få se mer av Allen i framtiden. Jag tror fortfarande att han har mycket utveckling kvar att göra.
Oh ja, alltså det finns ju inte ens mycket kvar mellan honom och titeln, helt ärligt. För han lär väl överta Calvin Caters femte plats i rankningen. Och så då är han redan topp 5. Så han har inte mycket, alltså, ska han fightas bakåt? Det känns inte rättvist. Alltså inte när han har så lång vinstsvit. Så och jag tror inte heller att Cater går in i sin prime nästa år. Jag tror att han går in i typ tredje fasen av sin rehabilitering nästa år. För så som jag har fattat det så kommer han förmodligen behöva liksom opereras. Och kommer förmodligen vara borta i, ja, ska vi vara optimistiska, vi säger 8 månader. Men ja, det är kroppen. Tro mig, Calvin, jag vet, för att jag är 33. Kroppen läker mycket långsammare nu. Liksom. Det är, fan, jag har haft ont i mitt knä hur länge som helst. Liksom. Så, det är så synd, för att nu har Carl Cater förluster i 3 av sina 4 senaste. Och jag tycker de 2 senaste förlusterna är till och med sådana typ, ja fast du vet liksom, jag menar, jag tyckte personligen att Emmett vann liksom, men det var så otroligt jämnt att jag skulle inte kalla de som dömde det till Cater liksom, alltså jag kan totalt förstå det argumentet. Och denna var liksom så otroligt mycket otur. Och sen innan det, jag förlusten mot Holloway, vilket är liksom, okej, du förlorade mot Max Holloway, det ja, det ser inte heller så jättemycket. Så det är riktigt synd för honom och den statistiken han hamnar i.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Oh, stackars Calvin, alltså. Alltså, egentligen, jag tycker synd om både vinnaren och förloraren. Vad säger det om denna huvudmatchen? Alltså fan, man blir deppig.
Nej, det.
MMA är en tuff jävla sport. Det är skoningslöst ibland.
Ja, men det är ju det. Och som du ser också, nu kommer han bli borta väldigt länge. Och det är inte heller kul när man är i den åldern som Cater är. Som är ändå snart närmare 40 än vad han är 30 i alla fall. Så det är ingen fördel att tappa nästan ett år på den här typen av rehab. Så supertråkigt, men vi får väl se. Det blir intressant att se vilka matcher UFC Cater eller Allen mot härnäst. Det är egentligen bara det vi får se, och då kommer vi igen sitta men han kanske har potential, vi kanske får se honom skina här. Men jag vet inte, jag fick glimtar av någonting. Det kändes som att den här gången var nog lite mer redo att gå in och köta på. Jag vet inte om det är för att
han hade väl lite mer stilen som han hade mot Hooker liksom. Det får jag väl ändå säga. Han var väl lite mer aggressivt framåt. Men det var väl snarare att jag inte, alltså, jag får väl ge med mig liksom på något sätt. Men alltså, jag kan bara säga att jag är fortfarande inte övertygad. Jag är kanske typ 5% mer övertygad än jag var förra veckan liksom.
Och det betyder att om x antal matcher så är du 100% övertygad. Men det kommer ta ett tag, så Allen måste jobba hårt.
I denna takten, oja, det kommer ta ett bra tag.
Verkligen. Vi rör oss vidare. Det, alltså, så här, jag tycker inte att det här var någon värstingala. Det kanske inte är så att vi behöver fördjupa oss i varenda match. Men jag tycker ändå att vi såklart ska lyfta Max Griffin och Tim Means. Väldigt nära egentligen att Max Griffin avslutade Tim Means i första ronden. Jag tänkte det här kommer att ta slut väldigt snabbt. Men hatten av till Tim Means alltså. Han lyckades ändå stå ut och förlora ett delat domslut. Jag tycker inte att det är så dåligt när man ser ut och nästan blir släckt i en ganska tidig slagväxling i första ronden. Vad tänkte du?
Ja, the dirty bird. Han är, jag sa det innan, han är en tuff jävel liksom, typ. Det är, han är en veteran som hängt kvar av en anledning liksom, och han har återhämtat sig från okej, nu ska jag inte säga kanske jättemånga, men liksom, om ni kollar hans match mot Masvidal till exempel, som visst det var innan Masvidal blev den Masvidal vi känner nu, det liksom, damn, den här killen kan verkligen liksom, visst han förlorade den, men såg ändå jävligt bra ut i den liksom förlusten. Man skulle kanske till och med kunna argumentera för att han vann den. Jag minns att det var hyfsat jämnt, men jag har inte sett den på ganska länge. Han visar att den är en tuff match för många av de här unga killarna på väg upp. Och det är därför jag gillade denna matchen, och därför jag fortsätter gilla Tim Means liksom. Han klarade sig, han satt inne i amerikansk fängelse i typ 3 år. Mm. Om han kan överleva ett amerikanskt fängelse i 3 år, då tror jag han kan överleva många tuffa stänkningar i buren. Så det säger det, och jag trodde också att det var över, och jag tänkte typ, ah fan, ja, det är väl kanske det logiska, för att jag hade ju tippat Griffin, jag bara kände att han var lite mer allsidig, yngre, starkare, allt det där. Men det var en sån match där typ motsatsen till huvudmatchen, där istället för att jag blev ledsen för båda så blev jag glad för båda i detta fallet. Var till, fan, Griffin är ändå en talang som är värd att hålla ögonen på, och Means, he still got it, han kan överleva sånt här liksom. Så ja, jag är typ glad för båda skull på något sätt, och ändå lite av en moralisk vinst för Means, som ändå fick en av poängdomarna med sig.
Ja, men exakt. Alltså, det var ju en helt underhållande match i sig, tycker jag. Sen har vi din favoritmatch här då. Waldo Cortes Acosta och Jared Vandera, som du mässade till mig och sa, oj, har du inte sett den matchen än? Det kan vara det bästa jag har sett i hela mitt liv. Cred till Waldo Cortes, som ändå kunde ta de där bensparkarna. Han var riktigt dålig på att checka dem, och det såg ut som att det skulle bli problem. Han började istället skrika ut lite ilska då och då, och plockade till slut hem då ett enhälligt domslut, för han satte press, han var den som gjorde det till en match. Vandera fick ju i princip bara backa. Och jag vet inte varför. Synd att han inte jobbade lite mer med bensparkarna, för att de funkade. Jag tror att hade han bara lagt lite mer krut på bensparkarna, så tror jag nog att han hade kunnat få ner Cortes. Vad tror du?
Ja, alltså det är en sån konstig grej när man ser, för att man har sett det innan. Alltså många gånger, jag kommer i och för sig inte på ett exempel just nu, men man har sett ändå många gånger exempel på fighters som man ser att de gör någonting som funkar, men så fortsätter de inte med det. Men det som är utmärkande som är alla de fightersande, det är att det är de som väldigt sällan tar sig till de högsta nivåerna. Och detta var ju faktiskt Vanderas femte raka förlust. Och han har förlorat mot liksom Arlovski, Olenik och Chase Sherman. Och förlorar man mot de tre, så säger det, det säger för mig i alla fall att okej, du är nog inte UFC-material. Det är okej att förlora en match mot Arlovski, för han är ändå liksom grindvakt till topp 15. Och det är okej att förlora mot Olenik, för att han har väl kanske tidigare varit det, även om han verkligen är på nedgång nu. Men förlorar mot Chase Sherman, alltså då är det typ, Chase Sherman är liksom grindvakten till UFC. Så jag var inte jätteförvånad av detta, men sen blev jag förvånad att han har någonting som funkar. Går inte för det. Alltså detta var ju utan tvekan den inkvoterade tungviktsmatchen som jag alltid snackar om, som är där för, inte för att det är en jättebra match, men bara för att de tycker väl tungviktare säljer. Jag vet inte ens om det fortfarande stämmer. Frustrerande. Alltså jag blir alltid frustrerad över den inkvoterade tungviktsmatchen. Och typ varje gång så är jag typ lika sådär, typ, varför var detta ens med på huvudkortet?
Ja, jag tror att du kommer bli glad när nästa vecka att det är Chase Sherman mot Josh Parisian som är med på huvudkortet, som det ser ut nu i alla fall. Men det kommer vi ta i nästa avsnitt på då inkvoterade tungviktsmatcher fortsätter. Men nej, jag håller med. Alltså, men det är sjukt. Alltså, vad fan ska jag säga? Jag har typ hennes ord. Jättetråkig match, det finns ingenting intressant. Vi har en debutant mot en kille som möter en snubbe som har torskat 5 stycken gånger. Hur kan... Jag är inget fan av att börja slänga med de här. Ja, men den här matchen borde ha varit på huvudkortet och inte den här. Men när man tittar på då hade jag hellre sett Chase Hooper på huvudkortet i sådana fall. Jag hade hellre sett Marcus Ogiero de Lima och Andrea Lovski på huvudkortet i sådana fall.
Mm.
Alltså, sett hellre upp en snubbe som åtminstone har haft en titel i organisationen än att ha honom, den andra där. Det, alltså, det är så underligt. Så jag vet inte tänker ibland UFC där.
Alltså, jag tänker det måste vara på de här mindre galerna som typ många inte bryr sig om, det måste fan vara någon praktikant som har hand om de här grejerna, för att jag ser ingen logik. Alltså, det är inte som att Wilder Cortez Acosta kom in som någon riktig wow, någon sådär superprospect som alla snackar om. Jag kände fan inte till han innan han bokades för denna matchen.
Nej.
Om det nu ska ha en inkvoterad tungvingsmatch, Arlovski mot De Lima finns där.
Mm.
Där har ni en tungvingsmatch som känns fullständigt rättvis och rimlig att ha på huvudkortet.
Ja.
Och jag visste att det är många som säger men det spelar ingen roll liksom var matchen hamnar, för det ses ju ändå. Jag håller nog inte riktigt med där. Det är definitivt fler som kollar på huvudkortet än på underkortet. Och det, sådana saker kan vara skillnaden mellan att få en sponsor och inte få en sponsor. Så ja, någon gör ett dåligt jobb när det gäller att sätta ihop matchkorten och syns.
Ja, men 100%, väldigt konstigt. Jag vill däremot lyfta Trishon Gore. Alltså, han gjorde ett riktigt bra jobb. Alltså, han var så emotionell under presskonferensen den här veckan. Jag vet inte, jag blev lite tagen av honom, måste jag säga. Jag tycker det var väldigt fint. Han var också öppen med att jag var med i Ultimate Fighter, jag har mycket självförtroende och hela den biten, men han kämpar, och det ska han ha cred för, och man ska absolut ha självförtroende, man ska verkligen ha det. Jag riktade lite kritik mot honom, men det var nog sättet han framförde sig på som jag reagerade lite på sen, att det gått dåligt. Men wow, vilken submission han fick in. Och den var även värd de berömda 50 G's som han fick där. Han satte den i rond 2. Alltså, det är en giljotin, men jag måste ändå säga att det är en form av giljotin. För den där var ju väldigt underlig, men super, super snygg. Och han får ju definitivt behålla kontraktet efter den där.
Oh ja, definitivt. Detta var typ exakt det jag tror som många har sett i Trishon Gore potentialmässigt. Det känns som att detta var det som äntligen kom fram. Och man snackar ju ofta om det här med typ UFC jitters och sånt. Och jag tycker genuint att det kan stämma. Det är inte en regel att det alltid stämmer. Som med Ringros, det stämmer inte alltid, men det kan stämma. Och jag tror att det har stämt för honom. Jag håller med att det kommer att beskrivas som en giljotin, men jag skulle säga modifierad omvänd giljotin kanske. Alltså, det kanske finns ett ord för det, för den egentligen, liksom på just den kopplingen, men jag känner inte till det i så fall. Jag är inte så pass nördig i BJJ att jag kan varenda lilla modifikation. Men ja, alltså, det känns som att nu fick han äntligen visa det som han levde upp liksom till sitt potential.
Ja.
Och det är svårt att inte glädjas för någon som egentligen får det, så speciellt som du säger, liksom det här med liksom emotionellen, var att, alltså, det är klart man kan förstå det. Han har haft kniven mot strupen, liksom han varit inbackad i ett hörn innan detta. Han hade record på 3-2 i UFC. Det är ett jättedåligt UFC record. Alltså det är typ inte ens ett bra LFA record. Liksom det ser ju verkligen inte bra ut, så det är riktigt kul för honom att han äntligen fick visa vad han går för. Och jag har typ blivit lite av ett fan. Jag hoppas att den här trenden fortsätter, att han kan upprätthålla, att det inte blir liksom en one hit wonder grej, att han kan hålla den här nivån och visa att han verkligen förtjänar den Ultimate Fighter finalplatsen. För att om man kan fortsätta på detta sättet, vem gillar inte underhållande, våldsamma, okonventionella avslut liksom?
100%, jag är helt på. Men det ska bli roligt att se honom igen. Och jag tror nog också att nu släpper nog också en hel del nerver, får man väl ändå säga. Med tanke på att nu fick han vinsten, han fick den spektakulär, han fick mycket pengar också för den. Så jag tror att det måste vara en stor sten som släppte från, som han sa själv. Ja, för att slakta citatet, men han kom väl från en håla. Det var väl så jag summerade honom i princip, och att han var väldigt glad ändå att han har hamnat där han har hamnat. Och det är ju sant, det är bara det i en mega milstolpe. Kul för Trishon Gore, jag är nyfiken. Han höjde intresset efter det här fina avslutet. Men apropå våld, Khalil Roundtree och Dustin Jacoby. De brände på rejält. Och nu har ju också Khalil Rountree ett krav jag sett. Jag vet inte om du antar att du också sett det.
Ja, han ville Dana White skulle ringa honom. Eller
inte sånt. Ringa honom.
Eller ja, förlåt, inte ringa honom. Det är,
förrän som har fått med honom i UFC-spelet.
Spelet, ja.
Att han förtjänar att vara med där. Och jag håller med, så ta med honom. Om det är någon som jobbar på EA Sport i Sverige här, plocka in honom nu, för fan, vad väntar ni på?
Sen, jag tror inte att Dana White har någonting med det att göra, så det är lite konstigt att lägga det kravet på Dana White. Men ja, jag fattar poängen. Och alltså, okej, nu har jag inte jag det spelet. Jag kör för det mesta bara spel på PC, liksom, för att jag är gammal. Jag är inte med de här nya svängarna, DLC och allting sånt. Men det verkar vara ett bra spel, och jag trodde faktiskt han var med tidigare. Jag har inte spelat nya UFC-spelet, men jag trodde faktiskt han var med. Där ser man.
Jag är förvånad att han inte var med. Jag har inte tänkt på det heller. Men nu har inte jag den senaste, men jag har de två tidigare. Men jag har inte spelat UFC på väldigt länge, för jag vet att de också uppdaterar ju ibland ändå, så att de dyker upp helt plötsligt. Men ja, släng in Rountree. Jag tycker han är en underhållande kille, som man säger själv. Han har varit med i gamet 7 år, så absolut, han ska såklart vara med. Är det någonting speciellt som du reagerar på i matchen, eller vill du att vi går vidare till lite avslut?
Alltså jag mest domslutet, jag tyckte Jacoby vann den matchen. Jag hade tippat Rountree inför det. Jag gillar Rountree, jag är karismatisk kille. Jacoby, alltså, mer än att han har en kickboxningsbakgrund och har haft ett par roliga matcher och prestationer, liksom, det är inte en personlighet eller en karaktär som skriker uppmärksamhet på något sätt. Men jag tyckte att Jacoby var mycket mer effektiv, och statistiskt sett han träffade med mycket, mycket, mycket mer slag. Och visst, han bar slagen på ett sämre sätt, liksom. Visst, han liksom såg blodigare ut i ansiktet och sånt, och, men det ska ju inte avgöra. Och igen, alltså, nu blir det liksom här, typ, okej, men kan vi snälla få lite konsekvens, eller kan vi vara konsekventa när det gäller poängsättning? För att om det är liksom skada och damage, effektivitet som ska räknas in, då var ju han den mer effektiva, även om man blöder lite mer. Ingenting kosmetiskt ska ju spela roll. Och det är ju välkänt att vissa fighters, de bara blöder lättare än andra. Så ja. Det var igen ett sånt frustrerande fall av typ, okej, men vad ska jag som jobbar i industrin, vad ska jag kolla på för att försöka få en ordentlig uppfattning om poängsystemet? Jag blir typ mer osäker än säker desto längre vi går in i de här matcherna.
Det är luddigt just nu vad gäller där. Alltså, det är verkligen så här upp till tolkning. Det är ju det. Nu är det ju en tolkningsfråga, inte direkt hur det är, utan just nu är ju många regler är ju upp till tolkning, och det kommer ju nog att klyvas rätt mycket med det fram och tillbaka vad gäller det här. Jag tror fortfarande att vi har inte kommit på ett, eller vi ska kanske inte säga, men det har inte kommit på ett korrekt regelverk för MMA än. Jag tror fortfarande att de vamlar runt lite i mörkret där vad gäller allt det här, men jag vet inte. Jag räknade inte. Jag var mer bara lite så här, oj, vilken match. Sen så tänkte jag inte så mycket på det. Men ja, vi får väl se om det blir några ändringar på reglerna. För det lär väl dyka upp några ändringar snart, skulle inte förvåna mig. För att de ska kunna få lite bättre klarhet i det hela. Dolidze däremot behövde inte gå till domslut. Vilken knock han bjöd på mot Phil Haas. Otroligt. 4-0-9 in, så låg Phil Haas och mer eller mindre sov på canvasen. Dolidze... Oh,
alltså,
ja, säg.
Alltså, jag bara, Dolidze, han, detta var, alltså, i och för sig han kom från en fin vinst innan detta, men detta var liksom verkligen vad han behövde. Han har kanske inte fått samma push som vissa andra georgiska fighters har fått, för att när man har snackat om den här georgiska invasionen så känns det som att han alltid glömts bort liksom ifrån det. Och jag tror att detta var en sån prestation som kommer verkligen säkerställa att liksom, okej, nej, men han är definitivt med i diskussionen. Han är med på folks radar. Och han har power i sina slag. Han har en ändå hyfsat underhållande stil. Han visar potential. Tuff, hård som fan. Liksom. Det, ja, precis det han behövde och precis det jag ville se ifrån honom.
Jag tror att anledningen till att han inte har fått den där pushen som du säger, det är för... Jag ska bara kolla. Han vann två stycken matcher. Det var mot Shadis Ibrahimov avslut första ronden. Sen fick han en split mot John Allen. Sen förlorade han mot Trevin Giles och han gjorde historiens tråkigaste match mot Loriano Staropoli. Mm. Och jag vet själv att jag har stört mig så mycket på Dolidze efter den matchen, för att det var verkligen bara, det var en stand and pray. Han greppade Staropolis, tog hans rygg, höll honom mot buren. Det är lay and pray definition fast med clinch på bur. Patetisk match i min mening, och jag förstår Staropolis frustration. Han kom inte loss, men det blev inte heller någon fight. Och Dolidze verkade nöjd efter vinsten. Att bara säga, ah, jag har hållit dig här nu i 15 minuter. Och jag är så chockad att Keith Peterson i den, för han dömde den matchen, att han inte separerade dem. Så förvånad att han tillät matchen att fortgå, fortlöpa så som den gjorde. Jättekonstigt. Mm. Sen vinner de mot Kyle Daukes första ronden, nu mot Phil Haas. Men jag tror också att den där förlusten, eller den vinsten mot Staropoli, har verkligen inte gynnat honom alls. Och om jag inte missminner mig helt, så när jag snackade med Guram om den förlusten, så sa han att nej, alltså, det blev till och med hat ifrån Georgierna. Till och med folk hemma i Georgien störde sig så otroligt mycket på vad Dolidze hade gjort i den matchen. Att jag tror till och med att han blev lite skämmad efter den matchen hemifrån. De var inte nöjda, fansen var inte nöjda med hur han hanterade matchen och hur han betedde sig efteråt. Så jag tror att det är det som har gjort. Nu är det så här, visst, vi pratar 2001, så det är bara förra året. Men jag tror just att Staropoli-matchen befläckade honom. Men jag tror att nu kan det där vända, för att nu har han två riktigt, riktigt fina vinster. Och nu tror jag definitivt att folk vill sätta sig på även det georgiska tåget hos Dolidze.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alltså i hans försvar, han kom från en förlust och han safeade mot en kille som är en väldigt vass striker som har väldigt många liksom knockouter i första ronden. Ja, det var en utomordentligt tråkig match, alltså det är liksom typ ett stort jävla sömnpiller, men alltså det finns så många fighters som gjort en dålig match, men alltså typ alltså tråkigaste matchen i historien, Esparza mot Namon Jonas. Det är väl ingen som tycker att Namon Jonas egentligen är en tråkig fighter.
Nej.
För att hon hade den matchen liksom, det, ja, alltså jag fattade det, det var historiskt dåligt, men han har ju visat sen dess, men ja, hur som helst liksom, förflutna är det förflutna, och jag likte det, jag tror definitivt att det framåt nu så kommer folk täcka mer på de här prestationerna, och ja, det, mellanvikt börjar stadigt bli en mer konkurrenskraftig division, känns det som. Det känns som att det dalade lite grann med typ talanger på väg upp. Men nu, alltså vi har Dolidze, vi har liksom Gregory Rodriguez, vi har Caio Borraglio, liksom, det känns som att det ändå finns många på väg upp i divisionen nu.
Ja, absolut. Det tror jag med, så det kommer att bli spännande. Lite snabbt, Rogério de Lima submittar Arlovski. Jag vet inte, inget jättechockande. Det hann knappt gå 2 minuter på den matchen. Sen var Arlovski borta. Jag tror fortfarande att vi kommer att se Arlovski igen. Jag vet inte vad det här säger om Rogério de Lima. Det är väl ingen direkt som, nu fick jag inte upp ranken, men vet du var de står i ranken? De är väl orankade båda två, va?
Ja, båda två orankade, så det säger, alltså, det som är statistiskt sett mest intressant är att denna förlusten bröt en 4 matcher lång vinstsvit för Arlovski.
Ja, det är sjukt.
Nästan det var det mest imponerande.
Verkligen. Chase Hopper däremot, nu kom TKO och det kom relativt tidigt, 92 sekunder, sen var det tack och inte godnatt, men tack och hej då för den här gången. Jag vet inte, Hopper, det här är så sjukt, är han bra, är han inte bra, är han en kille som har haft tur i många av sina matcher, eller vad kan man säga?
Jag skulle säga han är en bra grappler. Är en bra MMA-fighter i att bemästra de olika aspekterna av MMA? Definitivt inte. Han är för träffbar. Han är inte bra på att ta slag heller. Liksom, Fan, alltså jag tyckte att egentligen på pappret så är detta en match han ska vinna. Alltså Garcia är sådär lite halvbrawler, slarvig-ish liksom. Jag tycker detta är en match han ska ta. Men han är för träffbar, hans striking är för dålig, alltså både defensivt och offensivt. Han är bara bra med sina slag när han kan köra dem från full mount liksom. Han kom nog in i UFC lite för tidigt. Han kom in liksom med 7-0 men han var ung som fan. Han är 23 nu. Mm. Och jag tror detta kommer vara ett sånt fall där man inser att typ okej, han var inte redo helt enkelt. Jag tror det är det vi får acceptera.
Ja. Ja, nej. Det är så. Är det någon mer match du vill ta upp eller ska vi hoppa vidare till del 2?
Nej, det var ingen dålig gala, men det var inte så jättemånga sådär wow-prestationer och inte så jättemycket som säger någonting jättestort för någon division eller sådär, så ja, vi kan se vad vi kan hitta guldkorn i nästa gala.
Ja, så det är bara att hänga med. Ni kan lyssna på nästa avsnitt redan nu. Tack och hej!